Sex dagar före påsk, då kom han till vårt hus. Sex dagar före påsk, jag gick som i ett rus. Min syster kände stress, jag kände bara frid. Det var en annan plats, det var en annan tid. Sex dagar före påsk, min glädje var enorm. Sex dagar före påsk, som lugnet före storm. Och Lazarus, min bror, han ordnade en fest. Och känslan var total när livet är som bäst. Jag smorde hans fötter med balsam och torkade dem i mitt hår. Jag smorde hans fötter med balsam. Tänk vad lite man förstår. Och doften utav nardus finns ännu i mitt hår. Men det verkar vara det enda som består. Sex dagar före påsk, sen minns jag ingenting. Sex dagar före påsk, förstår just ingenting. När livet var som bäst och känslan optimal, då blev allting förbytt och tomheten total. Jag smorde hans fötter med balsam och torkade dem i mitt hår. Jag smorde hans fötter med balsam. Tänk vad lite man förstår. Och doften utav nardus finns ännu i mitt hår. Men det verkar vara det enda som består. Jag smorde hans fötter med balsam och torkade dem i mitt hår. Jag smorde hans fötter med balsam. Tänk vad lite man förstår. Och doften utav nardus finns ännu i mitt hår. Men det verkar vara det enda som består. Ja, det verkar som består.
Idag så inleds det som kallas för stilla veckan. När man traditionellt i kyrkan har haft väldigt mycket bön och andakter och så inför det som ska komma, så inför påsken och inför förrådandet av Jesus och arresteringen och avrättningen. Och nu på onsdag så är det som kallas för dymmelonsdagen. Det var den dag där Judas förrådde Jesus. Och då brukade man ringa i kyrkklockorna med en dymmel, en träkläpp som gav liksom en annan klang, en dovare, sorgligare klang. Man lugnade liksom ner kyrkan eller liksom aktiviteterna inför förberedandet av påsken. Men i Jesus liv så var det här absolut inte någon stilla period, utan tvärtom. Det här var ju en vecka när Jesus radikaliserades, som vi hörde i de här bibeltexterna. När han går in i templet, och liksom, han har ju varit där många gånger förut och han vet hur det är i templet, att det är inte den här platsen för bön och det som han vill se i templet, ansträngningar för att få en rättvis värld. De heliga skrifterna genomsyrar inte templets verksamhet, utan man har som en slags köpcenter där inne istället. Och han har fått nog och har förmodligen liksom fått styrka av den här stora uppbackningen som han får när han kommer in i Jerusalem och massor av människor ansluter sig och som vi såg här i början viftar med palmbladen och breder ut sina mantlar och så. Och så har han ett jättestarkt stöd bland folket och då bestämmer han sig för nu är det dags att göra någonting åt det här kommersen som har ersatt religionen i templet. Och han skriker på folk, han fördömer människor som han tycker är fel. Som är ogudaktiga, han välter bord, han släpper ut djur. Förmodligen får han ju hjälp med det här också, för det blir totalt kaos där inne. Och han blir inte arresterad för att det är sånt kaos. Liksom. Det är ju massor av vakter där och så också. Men, utan han går därifrån sen och drar sig tillbaka med sina lärjungar. Liksom. Och det finns ganska mycket paralleller tycker jag med nutiden. Det senaste halvåret så har det ju varit en explosion av anklagelser mot folkrörelser i civilsamhället. Inte minst mot klimatrörelsen. Att de är extremister. Greta Thunberg och hennes grupp var ju demonstrerade utanför riksdagen för en vecka sedan. Eller så. Och då blev de jämförda av politiken med den våldsamma stormningen av Kapitolium, om ni kommer ihåg den, när de dödade flera människor och liksom försökte med våld ta över parlamentet i USA. Och att då sitta utanför och protestera mot, och det de protesterar mot är att riksdagen har fattat beslut som gör att Sveriges utsläpp har ökat med 50% trots att vi skulle behöva minska utsläppen. Och att de protesterar mot det här fredligt kallas för ett hot mot demokratin. Och jag jobbar med det här i min forskning. Jag skriver en avhandling om stigmatisering och delegitimering av föreningslivet. Och tittar på riksdagsmotioner från liksom hela enkammarriksdagen från 70 och framåt. Och det finns massor av exempel i riksdagen. Och det blir vanligare och vanligare nu att minoritet eller organisationer som representerar minoriteter, som representerar fred, religion, organisationer som kräver inkludering och rättigheter utmålas som ett hot mot staten. För att de inte accepterar ordningen som den är, alltså att man accepterar inte en orättvis ordning eller en klimatförstörande ordning, så blir man utmålad som ett hot det är ju mot makten, men mot demokratin, säger man ofta. För någon vecka sedan så bestämdes det att man ska dra in i princip alla pengar till fredsrörelserna. Och den huvudsakliga argumentationen för det här är att de hotar säkerheten. Alltså att de inte vill lösa konflikter med våld. Det ses som att man går fiendens ärenden. Och i förra veckan så gjorde Sverige upp en hemlig vapenaffär med ett hemligt land för nästan 12 miljarder. Alltså 100 000 gånger mer än vad fredsrörelsen har fått som man nu drar in. Och det är en enorm affär med vapen. Och det är större, flera gånger större liksom än de senaste årens affärer. Och den är tydligen väldigt ljusskygg. Allting är sekretessstämplat. Förra året så fattade riksdagen ett beslut om en lag som gör det kriminellt för journalister att skriva om den här typen av affärer. Det som kan skada Sveriges relationer med utländsk makt. Alltså att avslöja vad de här hemliga affärerna handlar om ses som spionage. Och det är ett av de allvarligaste brotten. Alltså lagens strängaste straff kan man få för det här. Att man skriver om den här typen av affärer. Så i demokratins högborg, alltså i byggnaden som kanske på ett lite liknande sätt är navet för samhällslivet, som templet i Jerusalem för 2000 år sedan. Det som liksom ska vara den gemensamma garanten för de högsta värderingarna. Där har en massa ord börjat byta betydelse. Fred och klimatengagemang beskrivs som inte som samhällsansvar längre, utan som ett hot mot säkerheten. Och riksdagshuset, alltså din plats som har byggts för att skydda samhällets som finaste värderingar, skyddar istället en kommers som inte har någonting med demokrati och mänskliga rättigheter att göra. Så om Jesus skulle gå in i riksdagen och välta bord så skulle man förstå varför han blev arresterad. Och jag vill se mig som Jesus lärjunge, och det blir ju en utmaning när det blir liksom väldigt radikalt när man läser texterna och jämför det med hur skulle det här varit idag. Det finns två teologer från USA, Marcus J. Borg och John Dominic Crossan heter de. De har skrivit en bok som heter Den radikale Paulus. Och där förklarar de vad Paulus menar med att vara i Kristus. Nämligen att leva ett helt nytt liv. Och kanske framförallt med en helt ny världsbild än det romerska kejsardömet. Alltså romerska kejsardömet var ju det som Jesus protesterade mot i första hand. Och i den teologin som man hade i det romerska kejsardömet, där var kejsaren Guds son. Och i den teologin så var krig och våld och förtryck nödvändigt för att få fred. För att få stabilitet och lugn och ro så skulle man hålla folk nere. Och det var kejsaren som var bilden av Gud. Den världsliga ledaren och den religiösa ledaren skulle ju vara samma. Liksom. Och det blev en helig plikt att strida för den här makten. För att man skulle segra, för att få fred. Och man behöll den rådande ordningen genom våld. Det var liksom religionen. Fred genom seger är kärnan i kejsarteologin. Fosterlandet eller döden var liksom sån paroll. En dyrkan av de världsliga makthavarna. Som om de vore gudar. Man skulle ropa häll Caesar. Liksom. Och det här var precis samma idé som farao hade. När judendomen skapades. Det var slavar som gjorde religionen, judendomen. Där farao var son av solen och solen var Gud. Och då kom judendomen och sa att så är det inte. Utan varje människa har en skärva av Gud i sig. Alla är Guds barn. Alla är skapade till Guds avbild. Och alla behövs för att bilden av Gud ska bli hel. Och Paulus gör precis samma sak när liksom den här kejsarkulten kommer tillbaka. Det är inte fara utan nu är det en ny makthavare som kommer på precis samma idé. Att säga, men ni ska dyrka oss och vi ska bestämma. Och ni ska inte vara jämlika med oss. Det är precis samma idé som Jesus kommer och igen gör upp med. Och Paulus utmanar också den här kejsarkulten. Han kallar både Gud och Jesus för Herren. Alltså inte vilken herre som helst, utan den enda herren. Och det är det Jesus säger när han skickar efter den här åsnan i bibelberättelsen. Att det är Herren som ska ha den. Och det förmodligen, alltså han vet ju att den där åsnan står där. Han känner förmodligen den som han lånar den av. Som också vet vem han menar med Herren. Och varken livet i Kristus eller livet med anden är ett introvert liv enligt Paulus heller. Alltså att där man drar sig undan från världen och liksom lever bara i sin församling. Utan man förvaltar i församlingen den religion som utmanar en förtryckande samhällsordning. Som välter bord i templet. Paulus menar att ett kristet liv är ett liv som är förpliktigat till rättvisa och jämlikhet. Och det är politik. Och det är väldigt kontroversiellt att vara politisk i kyrkan. Jag kan inte läsa det här på något annat sätt än att det är politik. Att välta bord i templet. Man gör motstånd mot en kejsare som vill bli dyrkad. Det är både religiöst och politiskt. Och den nya teologin som Jesus har är en annan idé om fred. Inte fred genom förtryck och våld utan fred genom rättvisa. Genom icke-våld. Det är den här bakgrunden som vi behöver se Palmsöndags huvudberättelse när Jesus rider in i Jerusalem. Så, och det här visste inte jag förrän precis nu. Jag läste K.G. Hammars Lilla fredsboken. Där Jesus rider in som en kung i Jerusalem. Men det som händer samtidigt är, för han rider in från öster kom Jesus. Och från väster, precis samma dag, precis samtidigt, så kommer landshövdingen, alltså Roms ställföreträdare i Jerusalem, rider in från andra hållet med sin procession, med stridshästar, med vapen, med våld och ett budskap om att det är jag som är herre. Så att det Jesus gör är otroligt kaxigt, alltså en provokation, att han precis samtidigt samlar en massa människor på helt andra sidan av stan. Och iscensätter med det liksom sin alternativa vision om samhället. Att vi ska inte ha några vapen, utan vi rider in på den här åsnan. Vi har ett annat budskap om fred, om mänskligt värde och om vilket samhälle vi vill ha. Det är som att Putin skulle rida in liksom med sina stridsflyg och sina pansarvagnar från ena sidan, och så kommer någon på en packmoppe från andra sidan och alla människorna går dit. Då skulle Putin bli väldigt arg liksom, om man liksom ställer till med oreda och splittrar människor i hyllningen till makten och våldet. Liksom. Och det här är också, man måste komma ihåg att den här killen som gör det, kommer på packmocken, han har ju precis varit inne i templet och vält bord. Liksom. Så det är som att en person har varit inne i parlamentet, i duman liksom, och vält bord och fått en massa folk med sig och gjort kaos. Och sen kommer han in och provocerar på det här sättet. Om man hade levt idag så skulle man förmodligen anklaga honom för att polarisera. Och det är precis det han gör. Han polariserar på grund av att han skapar den här motpolen. Att det inte bara är en berättelse. Det finns inte bara ett alternativ. Det finns inte bara våld. Det finns ett annat alternativ. Och då blir det en polarisering. En motpol mot de makthavare som förtrycker. Ett annat alternativ, en annan dröm om samhället. Och det här är en dröm som är helt livsfarlig för de som inte vill bli av med sin makt och sina privilegier. De som inte vill dela, utan som med pengar och propaganda och lagstiftning och våld vill hindra alla som vill jobba för den här drömmen. Paulus säger så här från Romarbrevet kapitel 13. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Så det här är också en protest mot förtryckande lagstiftning. För kärleken rymmer inte våld. Kärleken rymmer inte vapen. Så när Paulus pratar om den korsfäste Jesus hela tiden, så är det för att peka på att Jesus, Guds son, han dog inte i en olycka eller i sjukdom, utan han dog för att den romerska makten valde att avrätta honom. Som om han var en brottsling. Att avslöja makten och kräva en annan ordning blir kriminellt och ger dig lagens strängaste straff. Och det är precis det här, när man väl lyckas avrätta Jesus, eller man avrättar Jesus och sen uppväcks han från de döda, så är det en enorm protest och ett slags bevis på att den romerska makten har nått vägs ände, men den kristna kyrkan har vägen framför sig. Och vi som kyrka borde därför stå i direkt kontakt med den här radikala Paulus för jämställdhet, för jämlikhet, för rättvisa, för upprättelse och för ett helt nytt samhällssystem. Det här gamla systemet där ett fåtal som dominerar flertalet, som etablerar sin dominerande ställning genom våld och genom hot, den ska ta slut. Paulus kallar det för eskaton, den yttersta tiden. Alltså slutet för den orättvisa politiska ordningen. Lovad vare du, Herre. Amen. Vi läser välsignelsen tillsammans. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.